Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Ifrån Matteus evangeliets andra kapitel. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och vi kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta så blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem i Judén. Ty det står skrivet hos profeten: du Betlehem i Judaland är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda. Ty från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sen skickade han dem till Betlehem. Beger dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Och underrätta mig när ni har hittat honom så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem. Tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria och hans mor och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes och de tog en annan väg. Hem till sitt land. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt. Vi kan ana detta att de nu söker upp Jesus i ett annat boende. Det står att de går till huset. Det nämns inte krubban och det nämns inte stallet som det gör i Lukas återgivning av Jesu födelse. Men ändå så placerar vi ofta de där tre figurerna, de tre vise männen i samband med det vi kallar vår julkrubba. Och alldeles oavsett så är det ju en händelse och berättelse som så tydligt hänger samman med varandra. Vi vet ju visserligen inte om de var tre. Även om vi sjunger så, vi läser så, vi omtalar. Vi gör ju det många gånger utifrån detta att det är tre stycken gåvor som bärs fram. Eller i alla fall som omnämns. Det kanske är fler gåvor än de tre. De kanske är fler som slår följe. Men vi tänker ofta omnämna dem som de tre vise männen. De hade rest långt. De tillhörde inte det utvalda folket, Israels folk, utan de talar om judarnas konung. Och någonstans så anar vi att de är, som man omnämner hedningar, de tillhör ett annat folk. Ändå har Gud uppenbarat för dem att en kung ska födas. Och de har rest långt, under förmodligen lång tid. Och de beger sig, och lite som vi sa på julafton, när det var något av barnen som placerade den knäböjande vise mannen långt borta. Och sa, ja men det är väldigt rätt, för de gick ju inte direkt till Betlehem. Utan var förväntar de sig att kungen ska vara? Jo, nämligen i huvudstaden, i palatset, och de söker sig dit, i Jerusalem. Men så får de bli ledda till den där lilla byn söder om Jerusalem, till Betlehem. Och så får de möta familjen och de får möta kungen. Vi kan också läsa om hur Herodes, dåvarande kung över den här landsytan, som också frågar efter Messias. Och han säger att han också vill söka och gå upp, men han har helt andra uppsåt än de vise männen. Det slutar i ett blodbad i Betlehem en tid därefter. Helt andra förväntningar hos den mannen. Det som de vise männen dels kan få uppmuntra sig, det är med vilket hjärta söker vi Jesus, med vilken blick vill vi se på detta faktum att Jesus föddes. Av de tre vise gubbarna som Annika visar oss, så en av dem i alla fall, jag vet inte hur det var med röntgen, men den där Albert var en varm troende människa och bekände sig till Jesus som levande Gud och levande kung. Den andra mannen nämnde du var mer tveksam, eller den tredje mannen, och påstod sig och kommit på, hur uttryckte du det, att Gud inte finns. Just det. Oj, hur kan man uppringa så mycket tro i en människas kropp att man tror att Gud inte finns? Det är wow, skulle jag säga. Jag knyter an till detta lite längre fram, men jag kanske har nämnt det i predikosammanhang, men vi hade en växa vidare kväll där vi pratade om Guds bevis. Den första onsdagskvällen där jag hade fått reflektera om finns det bevis för Gud, så smakade jag på en mening som jag bara några dagar senare på Pannkakskyrkan fick väldigt, väldigt stor användning för. Då på onsdagskvällen så gjorde jag den här reflektionen: varför ligger så ofta bevisbördan på den troende att Gud inte finns? Det är en lika berättigad fråga, eller kanske nästan ännu mer berättigad fråga till den som påstår sig tro, säger jag. Men de kanske skulle säga, jag vet att Gud inte finns. Så sa jag, kan du bevisa det? Så fick jag ett samtal där på Pannkakskyrkan med en man som väldigt, väldigt intensivt. Så hur kan du tro på detta? Det är ju uppenbart att Gud inte finns. Och så kom den här: kan du bevisa att Gud finns? Ja och nej. Men så kan jag inte få ställa en fråga. Kan du bevisa att han inte finns? Och det kunde han inte. Och så stod vi där och fick mötas i det här samtalet. Ett plötsligt sidospår kanske. Men det är så avgörande med vilken inställning jag söker Herren. Sätter jag på mig trons glasögon, så kan jag få verkligen ana levande Gud i mötet med Jesus. Men sätter jag på mig de där glasögonen som redan har bestämt han finns inte, så föder det också kanske någonting i den människans hjärta. De vise männen uppmuntrar oss att söka. Och vi söker en Gud som själv söker dig. I Jeremia 29 så står det så här. Välkända ord för många av er kanske. Men ett löftesord som är riktat till folket, men som vi också får ta till oss enskilt och som församling. Där säger Gud genom profeten: jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång och inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna till er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. När jag läser detta så tänker jag, Gud är en Gud som längtar efter att låta sig finnas. Han inbjuder oss, sök mig och jag vill att ni ska få möta mig. Be till mig och jag vill lyssna till er. Så där är en väldigt, väldigt viktig riktning att söka sig till Jesus. Falla ner inför honom, tillbe honom, bekänna honom som herre och kung. Men sen kommer då den andra riktningen som är lika viktig och lika tydlig. Herdarna som vi pratade om förra söndagen, som föll ner inför Jesus, de återvände till betesmarkerna, till sin vardag. Och där lovprisar de Gud. Det står också i avslutningen av det vi läste. Och här kommer den där andra riktningen, bara i den sista meningen. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes. Och de tog en annan väg hem till sitt land. De begav sig tillbaka till sin vardag. Där de levde sina liv och där de också levde i sin kallelse. Vi vet inte så mycket om vad herdarna sen fortsatt säger och berättar om den här natten. Vi vet inte heller vad de vise männen, hur de kommer att berätta om det de har varit med om. Men det är mycket, mycket konstigt om inte de skulle ha ett vittnesbörd om vem och vad de mötte i den här lilla staden i Betlehem. Herdarna kan ju också prata om änglabesöket. Och de vise männen kan prata om det där ljusfenomenet som vi omnämner som stjärnan över Betlehem som de hade fått följa. Deras vittnesbörd tror jag är efter mötet med Jesus som liten nyfött barn får ändå föda något i deras hjärtan som de vill sträcka vidare. Och så är där en rörelse också från krubban. Men det är inte från Jesus utan det är tillsammans med Jesus. Ett annat tillfälle längre fram i Matteus evangeliet, i Matteus 17, så kan vi läsa om hur Jesus som vuxen tillsammans med tre av lärjungarna får gå upp på ett berg och de får be. Och Petrus, Jakob och Johannes som har slått följe med Jesus upp på det här berget, de får se det där oerhört mäktiga när härligheten bara öppnar sig över den enfödde sonen. Och de får höra rösten från himlen där fadern säger: detta är min älskade son. Följ honom, lyssna till honom. En ljuvlig plats. Men så kommer där en liten vers i det här återberättandet som Matteus gör. Ett litet stycke där det står: de gick ner för berget och Jesus följde dem. Och Jesus säger då till lärjungarna: berätta inte om detta för någon. Va? Ska vi inte berätta? Men Jesus säger inte bara så. Ni ska inte berätta om detta för någon förrän jag har blivit upphöjd och förhärligad. Och det blir han i och med sin död och sin uppståndelse. Sen är det tid att berätta. Från det ögonblicket och fram tills dess att han kommer, så är det tid för kyrkan att berätta om vem Jesus är. Och det är så underbart när vi får ta del av berättelsen från förklaringsberget eller härlighetens berg, hur Jesus inte bara sänder lärjungarna att gå ensamma med det här uppdraget, utan han slår följe med dem ner. Hoppar vi ännu lite längre fram i Matteus evangeliet så läser vi alldeles i avslutningen det vi kallar missionsbefallningen. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. En befallning, en uppmaning till lärjungarna, till kyrkan, till kristna i alla tider att berätta om detta. Och när Jesus han ger det här uppdraget så omgärdar han det av två fantastiska löften. Först inleder han med att säga, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Vilket löfte att veta vem Gud är. Och så säger han, och jag är med er alla dagar till tidens slut. Jesus slår följe med ditt liv i ditt uppdrag. Jesus slår följe med sin kyrka i sitt uppdrag. Vi går inte ensamma. Så mötet med Jesus, mötet med levande Gud, det vill föda bekännelse i våra hjärtan. Vi tror på honom. Den döde och den uppståndne, den levande. Det vill också föda lovsång och tillbedjan, att vi får upphöja Gud för den Gud han är. Och det får också föda missionsivern, evangelisationsglöden, att sträcka vidare till andra. Jag vet inte om du är som jag, men det är så lätt att fastna i tanken att ja, men bekännelsen, den kan jag stämma in i tillsammans med mina vänner i kyrkan. Lovsången och tillbedjan, den kan få lyssna eller se lite olika ut från tid efter annan, absolut. Men också där kan vi få komma samman och hjälpas åt att få stämma in i lovsången. Därför är det så gott och viktigt att fira gudstjänsten tillsammans. Vi gör det just tillsammans. Men så är det så lätt att tänka, men det där med att vittna, det är svårt. Eller i alla fall svårare. Och många gånger så tänker vi att jag står ganska ensam i det där uppdraget. Och så är det någonting som gnager av att hur ska jag säga? Vad ska jag göra? Och så vidare. Jag vet inte, nu gör ingen handuppräckning, men jag kan brottas med det där. Kanske du också är tillsammans med mig och brottas med det. Men tänk om vi också kunde få göra det tillsammans. För mig har det varit en otrolig hjälp att få gå ut med Pankokkyrkan och vännerna där. De hjälper mig att våga vara lite frimodigare. Det hjälper mig också att tänka, men hur gensvarar jag människor i samtal? Som jag aldrig har träffat innan. Eller några har jag träffat innan. Det ökar på något sätt frimodigheten i mitt liv. Att inte bara stå ensam. Vi är några stycken som har tänkt tillsammans här i en ganska lång tid. Hur skulle vi kunna hjälpa varandra ännu mer i detta? Och det har landat i lite olika saker. Men bland annat ett erbjudande som sträcks ut till dig som kanske brottas lite grann med de här tankarna och känslorna. Varför är det så svårt att komma till skott och vad ska jag säga? Sista onsdagen den här månaden så är du välkommen hit. Man kan anmäla sig faktiskt redan idag ute i foajén. En kväll där vi bara får sitta och reflektera kring detta. Hur kan jag tänka att det faktiskt är rätt lätt att dela evangeliet. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla det, men jag skrev på lappen evangelisationsinspiration. Det var nästan svårt att säga. Det var ännu svårare att stava till. Men kanske en felstavning, jag vet inte. Det får ni, är ni nyfikna på hur jag stavade så gå och titta. Men passa då på, skriv upp dig. Kom den här kvällen. Och tänk tillsammans med oss andra. Hur kan jag träna mig och bli bättre att faktiskt dela det som är vårt uppdrag. Att dela evangeliet. Sträcka det vidare. För det handlar inte bara om dig eller oss. Utan det handlar om hela världen. Och det är väldigt många människor som ännu inte har fått lära känna sanningen. Får jag lov att avsluta den här predikan med en tanke som jag kanske är lite ute på tunn is. Men jag hörde en god predikant i min ungdom som talade så här kring Herrens välsignelse, som vi ofta avslutar gudstjänsten med. Och då sa han så här, att du vet, det känns alltid lite tryggare när man citerar någon annan, när man tänker så här. Men han sa, du vet, när du är på väg ut ur kyrkan, då är Jesus redan där. Och det säger vi i välsignelsen. Herre vände sitt ansikte till dig och give dig fred. Och så gjorde den här personen den här reflektionen, att det är som att Jesus står där ute på parkeringen och säger, kom. Han vänder sig om och säger, kom. Nu är vi på väg ut här i din framtid. I din eftermiddag eller din morgondag eller veckan som kommer. Och jag är nog inte ute på så tunn is när jag säger detta, för att Bibeln beskriver en Gud som omsluter dig på alla sidor. Och det är så gott att tänka så. Herren går bakom dig. Han skyddar, han tar din rygg, som man ibland säger. Och han går vid din sida. Och inte bara vid den ena sidan, utan vid båda sidorna. Han omsluter dig. Han slår följe med dig. Han är under dig. Så det kvittar hur djupt du faller, så är alltid Guds hand där och fångar upp dig. Och han vakar över dig. Ständigt, ständigt. Men han går också framför dig. Han är redan i din framtid. Han omsluter dig på alla sidor och håller dig i sin hand. Så sen dess, jag hörde detta i missionskapellet i Åstorp för många, många år sedan, så gör jag ofta den tanken själv när jag får höra välsignelsens be över mitt eget liv, eller när jag själv får den stora förmånen att be den över våra liv. Så tänker jag just detta, att Herren, han går med i vår kallelse. Han är där och vill lägga saker och ting till rätta. Gud vill väcka tre stycken riktningar, tre stycken områden i våra liv i mötet med honom. Han vill väcka bekännelsen, tron. Han vill väcka lovsången och tillbedjan. Och han vill väcka ett missionsiver i ditt hjärta. Nu ska vi få praktisera faktiskt alla de tre. Vi ska få stå upp tillsammans och bekänna vår tro i trosbekännelsen. Vi ska dröja kvar en stund i lovsången. Och sen när vi går härifrån så stiger vi rakt ut i missionsfältet. Där du lever ditt liv. Där du har din vardag. De människor du får möta. Så möter du en människa som ligger på Guds hjärta. Ska vi stå upp tillsammans och bekänna. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande. Född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.